Det här är en podd från Svenska Yle.
På måndagen offentliggjordes en lista på vilka gymnasier som klarar sig bäst i vårens studentskrivningar. Det här, listan är inget nytt och det kommer en sån efter varje studentskrivning. Men är det en lista man behöver ha koll på? Varje gång den här kommer så påpekar någon att det här är orättvist mot både skolor och studenter, kanske främst mot studenter, och att man inte nödvändigtvis borde upprätthålla en sån här tradition. Det här är Nyhetspodden. Jag heter Simon Karlsson och med mig har jag Mikael Mischa Eriksson, rektor i Kyrkslätt gymnasium och en återkommande gäst i bland annat Eftersnack på Yle Vega och Arenan. Då jag blev student för 11 år sedan så minns jag att den här rankingen av gymnasierna stack lite, för Ekenäs var inte bäst, men det kändes också bra för vi var bättre än föregående årskull, det vill säga 90-orna, om jag nu minns rätt. Mischa, vad väcker den här listan för känslor hos dig, åtminstone som rektor och kanske som gammal student?
Jag är ju så luttrad i det här, har varit i gymnasievärlden i 30 år, så hemskt starka känslor väcker den inte. Jag är intresserad av den naturligtvis och kollar förstås in resultaten varje år, både för min egen skolas del och för andra skolors också. Och jag kanske tycker framförallt att det är viktigt att förhålla sig till den för vad den är, det vill säga inse både vad den säger men samtidigt också vad den inte säger. Det vill säga, vad får vi inte veta via den här listan? Vad öppnar den inte upp om gymnasieverksamhet? Och det tror jag att det är det centrala, inte bara när det gäller det här utan egentligen vilken information som helst. Vad är det som vi egentligen får ut av den och vad är det som vi inte får ut av den?
Men om vi börjar där, vad är det som man inte får ut av den?
Precis all den verksamhet som pågår i gymnasiet som inte mäts av resultaten i studentexamen. Och det här är ju en enormt lång lista av olika saker. Vi talar om trivsel, vi talar om samhörighet, vi talar om olika kompetenser och färdigheter som samarbete, muntlig prestation som inte mäts överhuvudtaget i studentexamen, att mogna som människa, att växa som samhällsmedborgare om vi kallar det för det i det här sammanhanget. Vilket arbete skolan gör med att så att säga förädla materialet, det vill säga ta studerande som kanske inte har den starkaste studiefärdigheten men lyckas överträffa sig själv under sin gymnasietid och så vidare och så vidare och så vidare. Allt det här är sånt som inte mäts av resultaten i studentexamen.
No, ett alternativ som finns till den här listan på medeltal i studentskrivningarna så är en lista som nyhetsbyrån STT brukar sammanställa. Det vill säga där man just rankar det här, vilken förändring har studenterna genomfört i gymnasietiden? Vad tycker du om det? Är det en bättre lista?
Det är en annan sorts lista. Det är en annan sorts lista. Jag säger inte nödvändigtvis att den är bättre, men nu säger jag också den här absoluta rankingen någonting om den här skolan och den studerande i den och så vidare. Men samtidigt så berättar den inte hela sanningen. Som till exempel den här STT-listan vars funktion är att berätta hur studerandena har, ska vi säga, mognat och gått vidare under sin studietid.
Där finns i toppen oftast en del samma skolor. Ressun lukio, Etelä-Tapion lukio. Och jag vet, nu är jag inte bevandrad i om det här är ett fenomen på finskspråkigt håll, men på svenskspråkigt håll finns det ändå en viss variation. På det sättet håller det sig samma att det alltid är någon av de här huvudstadsregionsskolorna som är ganska i toppen. Men ibland så skiftar det, kan det skifta ganska mycket mellan de här skolorna. Vad är det som gör att en sån här den här prestationskulturen inte ändå håller sig konstant i de här skolorna? Finns det någonting specifikt finlandssvenskt där hur de här ungdomarna rör sig? Att vart de åker?
Det är en hemskt intressant fråga det där. Och faktum är ju att man kan ju iaktta här i huvudstadsregionen att det gymnasiet som råkar vara inom citationstecken populärast vid någon viss tidpunkt, det varierar lite. Att det är liksom på något sätt som om den här stafettpinnen skulle gå från gymnasiet till gymnasiet. Jag tror att det har hemskt mycket att göra med lite en sån här, hur ska vi säga, hur ryktet går och hur snacket går bland ungdomarna. Hur det upplevs att det här gymnasiet, vilken är trivseln, vilken är samhörigheten, vad är vibbarna där helt enkelt i det här huset. Det här påverkar också.
Då jag själv sökte till gymnasiet så kommer jag ihåg att det som betydde någonting var vilket vitsord man behövde för att ta sig in. Medeltalet som krävdes för att ens ha en chans mot de andra. Jag minns inte att vi alls skulle ha talat om hur bra det där gymnasiet var. Ja. Visst hade jag några vänner som for till huvudstadsregionen eller till någon specialgymnasium som i Vörå, i idrottsgymnasiet. Men de flesta tänkte inte på den här slutet utan bara på början. Så för vem tror du att den här rankingen egentligen görs? Är det för föräldrarna eller är det för de som ger pengar, alltså kommunerna och staten?
Jag tror att den här, jag tror att den gymnasiet, för att man kan, så mäter man det. Jag menar, vi hade data och så sorterar man det i poängordning och så tittar man hur det gick. Att jag tror att närmast det här, om vi är riktigt så här enkelt. Jag menar, det är ju klart att det finns en nyfikenhet också, att vem har klarat sig bra och så vidare.
Är det typisk någon slags jantefinne-mentalitet nu som jag har när jag kritiserar det här? Att är det egentligen bra med någon slags ändå konkurrens?
Ja, alltså jag tycker inte att den här listan i sig är fel, men jag tycker att den här samhällsdiskussionen kring den, så den skulle gärna få naturligtvis år från år till år upprepas. Vad är tanken bakom det här? Vad säger det om det? Vad tror man att till exempel de här topp 50 gymnasierna kanske rent av bara fråga sig, vad tänker man att det gör rätt? Att nu liksom finns det bara den här listan där, men sen liksom funderar man inte vidare att se på liksom vilken den här verksamheten eller varför det uppfattas som lockande av starka ungdomar som därifrån går vidare.
Upplever du att det också finns en aspekt av att de här gymnasierna som klarar sig bra i de här mätningarna har lättare att locka personal? Liksom, har du sett av någonting som hänt att det kan vara svårare för vissa gymnasier att få lärare för att de helst skulle vilja söka sig till?
Nej, det tror jag inte. Och framförallt inte på finlandssvenskt håll. Att där är ju dessvärre på det här sättet att på finlandssvenskt håll handlar det oftast om en regional brist på arbetskraft. Snarare än liksom att man söker sig till de här starkare gymnasierna. Och jag tror inte heller, när jag nu tänker liksom så här gemen på den bild som jag har av lärarna, så det handlar ju närmast om att få överlag arbeta med trevliga och det där intresserade ungdomar.
På vissa orter så är det inte för alla åtminstone, eller det är inte för de flesta en gångbar möjlighet att söka sig till ett annat gymnasium. Det kan vara jättelångt till följande gymnasium. Så är egentligen den viktigare diskussionen gymnasie eller inte gymnasie? Är det en utmaning för dagens gymnasium att locka studerande?
Huvudstadsregionen är ju väldigt starkt gymnasiebenägen. Men det är nog alldeles klart att det där, sen i det där, jag tänker nu finlandssvenskt, så vissa regioner i svensk Finland, så där är det ju en ganska uttalad konkurrens med till exempel yrkesutbildningen. Vilket sen i sin tur också tycker att det är ganska hälsosamt. Att det liksom inte är sån här automatik att man ska söka sig till gymnasiet. Så nej, inte säger jag liksom det som ett dilemma per se. Sen är det en annan femma, det är väldigt olyckligt om små gymnasier inte lyckas locka till sig tillräckligt mycket många studerande. Och där ser jag att rankingen är inte det stora problemet, utan där är nog den här nya läroplanen med sin i och för sig positiva möjlighet för studerande att välja hemskt fritt. Men det är en utmaning för små gymnasier sen i sin tur som inte har samma förutsättningar att erbjuda ett lika brett kursutbud. Men det är en helt annan diskussion.
Ja, men vi kan komma in lite på den nu för att det har i många år funnits utpräglade specialgymnasier, ja. Som speciellt idrottsgymnasier, Vörå, Backasbrinkens i Helsingfors, ja. På finska. Och sen lite så här speciella gymnasier, om till exempel Töle gymnasium, ja. I Helsingfors. Men jag tycker att man också märker att det satsas i flera gymnasier, inte alla, men i flera gymnasier satsas det på speciallinjer. Ja. Nyligen kom nyheten om att Kimitöns gymnasium ska inleda en maritim, en sjöfartslinje. I mitt gamla gymnasium Ekenäs så har man i många år nu satsat på en idrottslinje. Är det här ett symptom på något? Är det här ett försök för gymnasierna att hålla sina ungdomar på sin ort eller locka till sig de som finns, de ungdomarna som kanske annars skulle få till ett annat gymnasium? Eller är det bara för att det går så bra för gymnasierna att de har möjlighet att satsa på det?
Ja, den är ju mångsidig nu, den här frågan. Först och främst för att falla tillbaka på det här kursutbudet. Så det som kanske är centralt att understryka här också, att ju större gymnasium vi har, ju flera studerande, desto bredare kursutbud kan man erbjuda också. Och det säger ju sig självt att om vi då tar till exempel långa matematiken, så kan man erbjuda studerande upp till 20 kurser lång matematik, så har man en helt annan förutsättning sen för att leverera i jämförelse med ett gymnasium som då håller sig till det här grundutbudet. Även om studentexamen som vi pratar om baserar sig på liksom den här riksomfattande läroplanen. Men sen när det gäller de här så kallade specialiseringslinjerna eller profileringarna, så jag tror att det mer bara handlar om det här att det är liksom en sån här local flavor. Jag tycker att det är på något sätt en ganska bra sak att gymnasierna faktiskt uttryckligen funderar på att vad är vår grej? Hur vill vi brända sig, låta på något sätt som en sån här marknadsföringstrick? Men det handlar ju ändå liksom om att vad gör vi? Vad är vår verksamhet? Vad är kärnan i den? Vad vill vi kunna erbjuda? Liksom, antingen något lite extra eller det här som faktiskt är vi. Och det tycker jag är en bra sak. Och det kan liksom samtidigt också ge liksom de här studerande den lilla extra kicken att de får någonting utöver då det här standardpaketet.
En till kurva här, du nämnde långa matematiken. Tycker du att matematiken har fått ett större utrymme på bekostnad av andra ämnen,
absolut,
till exempel humaniora?
Absolut. Alltså min största oro i det här sammanhanget, jag delade med många andra de korta språken, tyska, franska, spanska och så vidare, som ju faktiskt alldeles katastrofalt har dykt de senaste åren. Och med tanke liksom nu på hur Finland försöker fortsättningsvis vara med i den europeiska identiteten och så vidare, så är det verkligt oroväckande att de här liksom inte välsar våra studerande. En annan sak som jag tycker att det är hemskt synd, och det är liksom också ett tecken på hur det här till exempel matematiken eller överlag den här poängsättningen har det där påverkat studerandes val. För ungefär 20 år sedan så infördes hälsokunskapen som ett ämne eller ett studentprov, jag tror det var 2003, något i den här stilen, och det togs emot med öppna armar. Det var alldeles klart och tydligt att det var något som intresserade våra ungdomar, något som de ville satsa på. Den har också djupdykt nu, för att inte ge poäng mera. Trots att det här uppenbart är någonting som ligger ungdomarna nära om hjärta. Så med andra ord läser det inte ett ämne som intresserar dem.
Och det finns ju också många andra ämnen, det här tar jag dels upp för att det är mitt hjärteämne, som till exempel historia och samhällslära.
Precis.
Som har, till synes åtminstone har nedprioritet.
Ja.
Och det här är väl också, alltså du som utbildare kanske kan rätta mig om jag har fel, men det är väl ändå kunskaper som behövs i oavsett vilket yrke.
Absolut, absolut. Men det här är ju, för att nu ännu liksom lite accentuera det här, att jag ser ju att alla ämnen som erbjuds i gymnasiet är sådana som behövs. Att det där allmänbildning är ju ett väldigt vitt begrepp. Jag brukar tänka att det där oberoende av vilka grundkurser du läser, så syftet med dem är ju att du ska kunna sätta dig ner, öppna dagstidningen och förstå vad det pratas om. Må det vara gruvverksamhet eller ekonomi eller Finlands förhållande till Ryssland och så vidare.
Gymnasiets roll, som du säger, är allmänbildande. Och om vi då, med allt som vi har pratat om nu i bagage, och att vi har konstaterat att rankingen både ger någonting men också döljer någonting. Om jag vill söka till ett gymnasium nu, eller om jag har ett eget barn eller en ungdom i min närkrets som vill söka till gymnasiet, vad ska man egentligen tänka på? Vad är det viktiga att fundera på när man söker till gymnasiet?
Ja. Här alldeles så här i ett nötskal så kan jag ju konstatera att varenda ett gymnasium i Finland och i svensk Finland håller måttena. Har det där engagerad personal och det där goda ambitioner och hög kvalitet på undervisningen och så vidare. Så man behöver inte tänka på det här sättet att det ena gymnasiet är sämre än det andra eller det ena gymnasiet då levererar mer än andra. Det är klart att frågor som till exempel, har du ett specialintresse och vet om att du får till exempel högvis med naturvetenskapliga kurser i något gymnasium och du brinner för det, så vill du säkert söka dig till det. Men är det liksom så här att du på det hela taget söker dig till gymnasiet för att ha det som en växtperiod i ditt liv och en trampolin till vidare studier, så bör det nog, skulle jag till och med liksom lyfta fram den här bekvämlighetsfaktorn. Varför resa i en timme för att komma till ett gymnasium om du har rätt på 15 minuters avstånd? Mm.
Tusen tack, Misha Eriksson, för att du var med.
Tack själv, roligt att få prata om de här frågorna som står mig väldigt nära hjärtat.